Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
God morgon och varmt välkomna till dagens sändning i Radio Nola Skogs. Det är den första av höstens sändningar. Och idag och hela hösten framöver så kommer klockan 10.00 efter det här programmet följetongen med och av Bo R. Holmberg. Idag är det jag, Åsa Bodén och Sven Lindblom som är era värdar. Och i studion finns Erik Bergström. I dagens program presenterar vi ett unikt projekt, spelet om Örnsköldsvik. Och i studion har jag med mig två gäster, de båda manusförfattarna, tillika regissörer och skådespelare, Sofia Andersson och Jan Boholm från Teater Soja.
Hej, hej.
Varmt välkomna.
Tack så mycket.
En första fråga som naturligtvis ställer sig då som Örnsköldsviksbo. Jag vet att Teater Soja har sina rötter och håller till i Sundsvall. Varför ett spel om Örnsköldsvik?
Ja, var ska man börja? Vi får börja i Sundsvall då faktiskt. Att vi gjorde spelet om Stenstan, som var en historisk odyssé om Stenstan i Sundsvall. Det var 2012. Och då hade vi med en skådespelare som heter Jens Nilsson. Som då inte bodde i Örnsköldsvik, men han flyttade hem till Örnsköldsvik efter detta. Och när han flyttade hem så kände han att det här, för det blev en enorm succé, spelet om Stenstan.
Spelade i två år, 2012 och 2013.
Ja. Och då kände han, men det här borde man ju göra i Örnsköldsvik också, berätta Örnsköldsviks historia. Och där någonstans började det.
Då får man vara lite nyfiken, Örnsköldsviks historia. Det här är alltså 2017 och om två år så firar Örnsköldsvik 125 år. Ni hade inte kunnat vänta.
Nej, det hade vi inte. Det, alltså, vi var ju så tända på det här så vi måste ju sätta igång direkt. I och för sig så var det från början tanken att det skulle kanske ske 2016 när det var 100-årsjubileet av den vita staden. Men det blev alldeles för tajt. Man behöver ganska mycket tid när man ska sätta sig in i en stads hela historia. Så här, det krävs mycket forskning.
Ja, forskning och research. Berätta lite grann om de källor som ni har använt och ert researcharbete.
Vi började förstås med att vända oss till Örnsköldsviks museum, såklart, för att prata med personalen där och börja dra i trådar och försöka skapa oss en tidslinje över hur Örnsköldsviks historia ser ut. Så att där startar vårt källmaterial, kan man säga, och då kommer man ju raskt in på Holger Wickman. Bok.
Ja, och den heter?
Örnsköldsviks historia 1842 till 1942 heter den väl. Så att, sen fanns det ju en tidigare historiebok också utav Öngren, tror jag att han. Ja. En mycket tunn bok som heter De första 100 åren, som berättar väldigt mycket om Köpings bildande och så. Den är inte alls lika omfattande som Wickman, men den var ganska underhållande.
Det är alltså Örnsköldsvik, det är inte platsen egentligen, utan det är Örnsköldsvik som Köping och som sedermera blev stad.
Ja, och även tiden innan Köpingen bildades. För att när vi läste om det här så bestämde vi att vi skulle börja föreställningen år 1837. Alltså fem år innan.
Innan Köpingen bildas. Ja. Och det var för att få med lite om Sörkörarna. Och starta från att Örnsköldsvik bara är en skogsbacke. Som det ju faktiskt var när man väl vid Lungångersfjärden.
Ja. Hela den där historien innan Köpingens bildande är väldigt fascinerande. Och att man bestämmer sig för att här ska det vara en Köping. Det finns inte ett hus, ingenting. Det är helt tomt, en skogsbacke. Och till slut så får man bli Köping. Och så kommer en skomakare från Umeå och bygger ett hus där och ska sälja skor.
Och på den vägen är det.
Ja, det är jättehäftigt. Ja.
Får jag fråga, hur har ni gjort alltså, dramaturgi av allt det här? Alltså, det är en sak att läsa och en sak är att, en annan sak är att gestalta det på scenen.
Mm. Vi bestämde oss för två saker. Dels skulle vi ha en ramberättelse. Vilka är det som berättar den här historien om Örnsköldsviks historia? Och då kom vi på att det måste vara hockeysupporters. Modo-hockeysupporters, såklart. Som är helt bedrövade för att man har åkt ur SHL. Vad ska vi ta oss till? Vi får berätta. Vi måste liksom grunda oss i staden. Vilka är vi? Vi är Öviksbor.
Kan man få liksom en gemensam grund att stå på och känna till sin historia även om man inte är från Övik? För det är man ju ofta inte när man spelar i de här hockeylagen nu för tiden. Man kommer från hela världen. Men kan man få en känsla för staden man befinner sig så? Så ska man nog kunna ta sig upp igen, tänker de här supportrarna.
Och det är det som är den alltså, röda tråden?
Ja, på den ena röda tråden. Man kan säga att de här hockeysupportrarna, de fungerar lite som den grekiska kören i det antika dramat. Alltså de kan kommentera det som händer på scenen, de kan föra handlingen framåt, de kan oja sig, plus att ibland är de oerhört viriga de här. De trasslar till det lite och vet inte riktigt, och var det du nu, och vem var det, och vem ska spela den då? Ja, så det är den ena tråden. Den andra tråden är ju en dramatisk tråd som är två fiktiva släkter.
Vilka är det?
De är påhittade alltså.
De är påhittade,
de är, ja. Och det är för att vi ska kunna ta oss stora dramatiska friheter, för att vi ska kunna ha ihjäl folk när vi vill.
Och vi kan ju inte ta ihjäl folk som har funnits på riktigt.
Nej.
Det vore ju dumt, ja.
Det vore ju himla dumt, och det gör vi ju inte såklart. Men däremot så kan ju de här interagera med verkliga då, historiska personer. Som Erik Sävsten till exempel, den första invånaren. Ja.
Och då får vi ju ändå ta oss lite dramatiska friheter vad gäller dem också. Jag menar, vi har en Frans Kempe träffar Hilma Gummesson i en scen här. Och det vet vi inte om de träffades just den sommaren på Storgatan. Men det har vi bestämt att de gjorde för att det passar i berättelsen. Så att på det viset. Men kan vi ta oss vissa friheter med även historiska personer. Men vi kan inte lägga ord i deras mun som inte skulle ha kunnat lägga i deras munnar.
Nej. Vi tar och lyssnar på lite musik, och det är ni själva som har valt, och den första låten har Sofia valt.
Ja.
Vad får vi höra?
Jo, men då ska ni få höra Sänghäng med gruppen Algot. Och jag fick det här presenterat för mig av Stina Josa som är en lokal musikartist här i Örnsköldsvik som också är med i vårt spel. Hon presenterade den här gruppen för oss, och när vi hörde Sänghäng så kände vi det här är temat för den ganska den stora kärleksberättelsen i våran historia. Thank you.
Det var Algot. Jag sitter här i studion med Sofia Andersson och Jan Boholm från Teater Soja. Och vi sitter och pratar om det förestående spelet om Örnsköldsvik. Och jag förstår att det nu blir många som blir nyfikna. När och var är premiären på spelet och hur ofta kommer det spelas? Jag kan säga att platsen är Folkan i Örnsköldsvik. Den har premiär 9 september, det är en lördag klockan 15.00. Hur många föreställningar har ni planerat?
Det blir 16 föreställningar.
16 föreställningar. Mm. Och den sista föreställningen går den 6/10.
Mm. På Folkan.
Mm. På Folkan allihopa.
Helger spelar vi klockan 15. Ja. Vardagar klockan 19.
Ja. Och har ni bjudit in skolor?
Det har vi inte än gjort. Vi spelar ju på helger och på kvällstid. Så att visst kan vi bjuda in skolan, men då ska de ju gå på sin fritid.
Ja.
Så att det kan stypa på det, men vi kommer ju att gå ut brett. Så vill man ta sin klass och gå, då ska det ju kunna gå.
Vi var inne först, eller precis innan musiken, lite grann om er research som ju har varit väldigt omfattande. Och hur ni sen har alltså då rent dramaturgiskt arbetat med det här. Och jag tyckte det lät väldigt spännande. Kan du berätta lite mer om de här släktfejderna och lite grann hur det är i proportion med de stackars hockeysupportrarna?
Ja, alltså proportionen, jag vet inte riktigt, men de här släkterna hamnar ju i konflikt med varandra redan från början av pjäsen. Och sen ska den konflikten hållas vid liv genom alla år, ända fram till idag. För pjäsen går alltså från 1837 fram till 2017, det är 180 år. Och då får man hitta på olika sätt för att hålla den där konflikten vid liv.
Ja. Mm. Vad har ni fått för research och hjälp med när det gäller att beskriva hockeysupportrarna här?
Vi har ju ett jättefint samarbete med Modo Hockey. Ja. Vi ska gå och se dem på lördag kväll.
Ja.
Ska vi titta på hockey.
Ja.
Och vi har ett samarbete med dem.
Och de kommer att titta på oss på en provföreställning i nästa vecka.
Ja, vad roligt.
Mm. Vi har fått låna lite matchtröjor och sånt där, lite diverse utrustning.
Supportergrejer. Mm.
Som ni kommer med i föreställningen.
Mm. Och vi lottar ut biljetter till deras matcher. Och jag undrar om inte de lottar ut biljetter till våra föreställningar också. Så det är väldigt tajt och det är superkul.
Roligt. Upplägget då har jag förstått att det är det som modesupportrar och det är två släkter som ligger i fejd med varandra och man förs alltså då fram genom historien.
Är det som är lite speciellt med den här föreställningen, det är ju att alla skådespelare förutom barnen befinner sig på scenen hela tiden. Så att alla byten och sånt, man byter roller och sådär, det gör man på scenen. Alltså att det är de här modesupportrarna som befinner sig på scenen under 3 timmar, eller 2,5 timme och så en halvtimmes paus hela tiden.
Det är ganska ansträngande.
Mm. Ja.
Amatörskådespelare och skådespelare, hur många är det med totalt i ensemblen?
Det är 17 vuxna och 8 barn. Och barnen är då indelade i 2 lag. Så att de gör dubblerar sina roller så att de inte ska behöva vara där varje kväll.
Det blir väldigt sena kvällar.
Ja. Och vilken ålder är det på de barnen?
De är från 8 till 13.
Ja, skolan som väntar.
Ja.
Vänta, Walter är väl bara 7?
Det kan Jens svara på.
Ja, det får han svara på.
Jens son är med också.
Ja. Och Jens ska jag säga, det är en av de professionella skådespelarna.
Som var upprinnelsen till det hela.
Ja, det berättade ju Sofia.
Och sen är Jennys son också med.
Ja.
Jenny Nilsson. Mm. Men det kan ni ta sen.
Ja, Jenny och Jens Nilsson. Ja, du råkar heta ha samma efternamn.
Nilsson.
De kommer att berätta sen och det blir Sven Lindblom som kommer att prata lite mer ingående.
Det blir lite mer seriöst.
Ja. Men jag måste fråga, det är många skådespelare och det är amatörskådespelare. Det är alltså tre professionella skådespelare.
Och, en professionell musikartist då, Stina Josa.
Stina Josa, ja just det. Men hur har ni fått tag på de här amatörskådespelarna?
Oj, det började med att vi vände oss till alla. Det är ett ganska rikt amatörliv här i Örnsköldsvik. Vi vände oss till alla amatörteaterföreningar här och sa att det här kommer att bli av. Är ni intresserade av att vara med? Så vi började där. Sen har det stått på kommunens hemsida, vet jag. Vi söker amatörskådespelare. Och det roliga är ju då att vi har ju folk som aldrig någonsin har stått på scen förut. Allt ifrån det till de som har varit väldigt aktiva i amatörlivet här.
Så och det har varit väldigt svårt att få tag på manliga skådespelare.
Jaså?
Ja.
Det är sant. Det var vi förvånade över. Men det var väldigt sådär.
Ja, så det. Sen måste vi säga också att vi har haft ett väldigt, väldigt bra samarbete med kommunen. Med kulturavdelningen och museet. Mm. Vi har fått mycket stöd.
Vad
mycket
roligt stöd. Att höra. Då framför vi det nu. Ja. Ett stort tack.
Ja,
det
är ja, absolut.
Ja. Man frågar så här bara rent ekonomiskt. Hur får ni det här att snurra runt?
Det vet
kan vi
inte.
Kan vi byta fråga?
Ja, det var...
Det var den sömlösa delen av det här projektet.
Ja,
vi måste sälja väldigt mycket biljetter.
Ja, jag förstår det. Ja. Men då går vi till någonting annat då.
Ja.
Hur är det alltså då? Ni är ju vana då, vad jag förstår, från er uppsättning i Sundsvall att jobba med skådespelare som inte är professionella, som är amatörer och att utvis har en fallenhet för det. Annars så ställer man väl inte upp. Ni har jobbat bägge två som regissörer i det här spelet och du och jag är ju också skådespelare. Hur jobbar man? Alltså...
Man får vara väldigt tydlig. Och sen får man vara beredd på att man inte får så mycket bud, som det heter i branschen. Ofta får man ju från skådespelaren ett bud. Om man ser det. Jo, att man, om man är regissör och så ska vi lösa en scen, så prövar skådespelarna den scenen.
Så här kan man göra.
Så man kan också tänka så här, och man kan prova det här och det här. Det är inte lika lätt när man är amatör, utan då blir det kanske att man står där och tänker, och så kanske man säger sin replik. Så man måste vara ganska basic. Här behöver du stå. Kanske kan du gå framåt då, lägga armen om den. Nu hittar jag på.
Ja, jag förstår.
Lite mer tydlighet. Till man får tänka ut mycket mer som regissör. Hjälpa till lite till.
Ja.
Många som inte har provat på teater tror ju att det räcker med att lära sig replikerna och så sen är det klart. Men det är ju liksom det är ju den lilla delen av arbetet. Mm. Sen är det ju allting, jag menar, vi på scenen i 2,5 timme. Alla måste veta exakt vad de ska vara hela tiden, exakt vad de ska göra, vilka som flyttar de grejerna och lyfter de delarna. Och sen dessutom ska man snabbt gå in i en ny karaktär. Eftersom vi byter roller hela tiden. Så det ställer enorma krav.
Ja. Det ska bli så spännande. Sen måste jag fråga också bara en sista fråga innan vi spelar en låt som du har valt, Jan. Mm. Och det är kläder och rekvisita. Och hur har ni löst det?
Då har vi tänkt så här att eftersom det är de här hockeysupportrarna som har bestämt sig för att göra det här, så har de också bestämt sig för att göra det på sitt sätt, så att säga. Så att ibland kan det förekomma lite anakronismer. Det här är inte lagt än, men man kan tänka sig att när man presenterar Erik Sävsten som var skomakare, så förutom att han har riktiga såna här skodon med sig, så råkar han också ha ett par foppatofflor hängande runt halsen. Så att det, du förstår, det greppet finns, att de kan använda även nutida grejer. Så det blir inte full mundering hela tiden. Så kommer det inte bli om man tittar bara på kostym och rekvisita mässigt.
Det är en grundkostym som alla har hela tiden. Sen byter man vissa detaljer när man ska göra en speciell roll. Men sen är det viktigt att säga att vi har ju alltså en kostymör som gör det här och som har tagit ett grepp
ja,
på
det
hela
var det
föreställningen.
Jag tänkte, ja.
Som vi har jobbat ihop med i alla våra historiska föreställningar. Vi har ju inte bara gjort spelet om Stenstan, vi har gjort fler historiska i Sundsvall också. Och hon är van att jobba på det här sättet med stora ensembler och stora vansinniga projekt som egentligen inte går att genomföra, men hon hjälper oss med det. Och sen har vi en scenograf som
bestämmer. Ja, jag tänkte ljud och ljus och scenografi och musik. Och...
Vi kan säga, ja, precis, vi kanske ska säga namnen på dem också.
Ja,
vår kostymör heter Ina Nyholm. Vår maskör heter Emma Hake. Vår scenograf heter Sofia Statin. Och så har vi Ecke Nordlander på ljus och ljud.
Varför ingår de i Teatersoja?
Vi anställer dem för det här projektet.
Är det Öviksbor eller är det...
Nej.
Jo, Emma är ju det.
Har blivit det nu igen.
Ja, hon flyttar hem precis.
Ja.
Dockstad bor hon.
Och ja. Äck är ju Kramfors baserad.
Ja, det är nästan hemma.
Ja, det tycker jag. Nu håller vi väl ihop ja. I Västernorrland.
Sofia kommer ju från Umeå men har flyttat söderut nu. Ja. Så är det.
Hörrni, jag tycker det här verkar hur spännande som helst.
Visst gör det.
Ja, och jag hoppas verkligen att många söker sig till Folkan lördag den 9 september klockan 15 och flera föreställningar framöver. Ja.
Vi lovar en fantastisk upplevelse. Ja.
Roligt, roligt och lycka till. Och innan jag lämnar över ordet till Sven Lindblom som nu ska träffa Jenny och Jens så ska vi lyssna på din låt.
Ja,
och du har valt.
Ja, jag har ju valt en artist som vi har lärt oss mer om under den här processen som heter Reinhold Svensson. Han var en blind pianist från Husum som är lysande. Och den låt som heter Nola.
Då kör vi Nola.
Ja, jag heter alltså Sven Lindblom och jag är med mig i studion har jag också Jenny Nilsson och Jens Nilsson och ni är två av de professionella skådespelarna i spelet om Örnsköldsvik. Vi börjar med dig Jenny. Dig har vi inte sett mycket av i Örnsköldsvik inte, men nu måste du berätta.
Ja, jag bor ju i Göteborg och så arbetar jag på Regionteater Väst i Uddevalla som är länsteater för Västra Götaland. Och ja, jag är ju från Övik, men det blev liksom så. För att jag gick teaterhögskolan i Malmö och bodde kvar där några år och har familj där nere och så. Och så flyttade vi till Göteborg och ja, man jobbar på liksom. Så jag har inte blivit av att jag har kunnat komma upp hit någonting.
Vad säger du om att spela för din hemmapublik i Örnsköldsvik nu då? För föräldrarna har du här och bekanta vänner i stan.
Ja, nej, det känns fantastiskt. Jag är så otroligt glad att jag kunde vara med. Så jag har tagit tjänstledigt från mitt vanliga jobb då på teatern där nere i Uddevalla. Och det är ju tack vare Jens som hörde av sig till mig och ja, berättade om att det här var på gång. Och undrade om det fanns någon möjlighet om jag kanske eventuellt kunde vara med. Och så gick det att lösa då, att jag kunde ta ledigt.
Ja, och Jens, det är alltså Jens Nilsson och du heter Jenny Nilsson, men vi klarar väl ut det på en gång då. Att ni är inte ens, ni är inte släkt med varandra, inte ens avlägset släktingar, men
nej.
Ni kände till varandra när ni växte upp ändå, eller?
Ja, gymnasietiden, vi hade väl lite gemensamma kompisar där, men det var inte så att man liksom kände till varandra så. Nej. Men efterhand att just det, vi kände samma människor liksom.
Ja, och jag visste om att Jens gick på teaterhögskolan i Luleå. Och så där, och att det är inte så många från Övik som jobbar som skådespelare, så att då blev det att man hade lite koll på det.
Mm. Ja. Nej, men det är det som är lite roligt på något sätt, att jag tror vi har träffats kanske en gång via scenskolan på något sånt där scenskoleseminarium, och utifrån, ja, det var ju jättelänge sedan, 2004-2005 någon gång. Mm. Men då så dyker namnet upp när det här skulle göras då liksom, så att, och det var så, jag är väldigt glad att du kunde vara med.
Ja, verkligen.
Det är fantastiskt.
Ja, och vad säger du om din roll i spelet om Örnsköldsvik nu igen? Det är kända Örnsköldsviksbor som finns i föreställningen. Och vill du dra fram någon speciell?
Ja, alltså mina roller är i första hand fiktiva, påhittade figurer. Och alltså, det är så kul att få spela roller från 1830-tal fram till idag. Det är ju fantastiskt att få röra sig igenom tidsepokerna på det sättet. Men en figur som jag har då är fröken Lövbom, som är med i kommunstyrelsen under 1800-talet.
Men det måste ha varit en stark kvinna som var... Det var ovanligt att kvinnor var med i kommunstyrelsen på 1800-talet.
Ja, det var inte många. Nej, det var fröken Lövbom. Så jag får forska lite mer. Jag har inte hunnit sätta mig in i den rollen riktigt så mycket än. Men det känns väldigt kul i alla fall. Hon berättar om vattenledningen från Hörnsjön under ett kommunmöte.
Mm. Dåtidens Elvy nästan.
Ja, det kan man nog säga. Ja.
Mm. Som också är med i en roll.
Ja, Elvy är också med i föreställningen, precis.
Jag har sett lite av repetitionen. Jag vet att Hilma Gummesson är med också. Kan du någonting om henne?
Ja, hon var ju fantastiskt driven på sin tid och kom och startade upp sin affär. Vad rör vi oss någonstans? Det är också sent 1800.
Ja, det är 117 år sedan tror jag. Det är bland de första butikerna.
Tidigt 1900-tal.
Så Gummesson är en av de första butikerna i Örnsköldsvik.
Ja, den äldsta nuvarande i alla fall. Nu håller man på att lägga om sådär, men den äldsta i stan är det.
Ja, fan, så har vi, precis. Och fru Stenman, som Stenmans konditori, en annan som dyker upp. Det är väl många kanske som av lyssnarna som har varit på Stenmans konditori sin ungdom.
Ja, det är säkert många det. Mm. Jag får vända mig till Jens. Du är ju, jag har ju sett dig i många roller. Mm. Vildhussen och senast nu då i Beredens dagar och Geos musik och två Marie Kex med mera. Ja. Du spelar ofta en glad gamäng och får du utlopp för det i den här föreställningen också?
Ja, jo, det har jag, absolut. Jag spelar också blandat med fiktiva personer, riktiga personer och så. Men en fiktig person som förekommer är en kille som heter Pierre som har stora backhoppardrömmar, som är verkligen en glad gamäng. Allting är möjligt. Han ska bli backhopparstjärna och ta OS-guld i OS Silicon Valley, jag vill säga.
Squaw Valley
1960. Han ska bli en stora genombrott. Det är en glad gamäng, verkligen.
Så då får du utrop för din komiska talang alltså.
Ja, jag får hoppas det.
Så att, vill du säga att det är en rolig föreställning det här?
Ja, absolut. Det finns väldigt många roliga inslag tycker jag. Och det är härligt där när man är så många, så finns det så många möjligheter att göra just komik när man är en stor ensemble. Det finns många möjligheter till det. Och det finns många fina partier tycker jag.
Det är roligt. Det blir för spännande att få se er. Jenny, vad kan du säga mer om föreställningen? Din hemstad?
Ja, nej, det är ju så roligt att få veta så här mycket om stan. Visst, jag är härifrån och har liksom en väldigt speciell känsla för min hemstad. Jag älskar att åka hem varje gång jag kan. Alltså du vet, somrarna och påsk och jul och sådär, när det ges tillfälle om man är ledig lite längre. Och jag är ju verkligen uppväxt här. Men ändå är det så mycket som jag inte alls kände till. Jag känner hur liksom känslan för stan förstärks av att ha tagit del av all den här faktan som kommer. Och den här kämparandan som fanns där på mitten på 1800-talet, när man liksom verkligen byggde upp allting och ja, det ger någonting för mig idag att veta det. Och jag vet inte om jag någonsin har fått veta det innan. Jag kan inte minnas att man liksom pratar om Öviks historia i skolan eller så.
Nej, verkligen inte.
Så du som utflyttade till Malmö och nu Göteborg, håller du på motorhockey fortfarande?
Jajamän, självklart.
Vilken fråga. Det, ja.
det var en onödig fråga.
Ja, nej men absolut. Jag älskar sport och idrott och har alltid gjort det. Så att nu kan man ju inte riktigt gå längre då och titta på Västra Frölunda mot Modo, men det kommer nästa år
blir dags.
Så att det tycker jag också är en sån härlig grej med den här föreställningen, just blandningen av sport och kultur, och att samarbetet med Modo också, att sport och kultur inte behöver vara liksom fiender eller stå emot varandra, utan kan samarbeta.
Nej, jag har förstått att gamla Örnsköldsviksbor, de känner ju Stenmans konditori och Gummissons historia lite så. Men då finns det också för den yngre publiken snacket om modehockey med mera. Så blir det lite igenkännande faktor för alla åldrar, eller?
Ja, det tror jag. Alltså, och det är ju så liksom att historien visar ju också vår nutid på något sätt. När man får följa de här personerna som började liksom komma hit och starta upp verksamhet här, och hur det är idag. Det finns liksom tydliga referenser till det. Man får möta Johan Hägglund liksom, när han börjar och sälja fönster och stolar liksom, och hur folk i vår föreställning liksom, det kommer inte bli något av den där killen liksom. Och så vet man har på facit vad som hände med han och hans företag liksom, som blev en av de stora industrierna här liksom. Och det blir väldigt roligt, och det blir också väldigt igenkännande, även fast man kanske inte känner till exakt hur det var då, så ser man ju kopplingar till nutiden på något sätt.
Precis. Och sen så, föreställningen är ju också kryddad med massa dramatik, alltså de här släkterna som det handlar om. Unga människor från början som växer upp, och det händer massa saker i deras liv som jag tänker också är helt eviga frågor, så att en ung människa idag kommer ju kunna känna igen sig i de frågorna också.
Och sen är det så också att sådana här historiska spel är ju inte att liksom, kanske i första hand leverera massa fakta som man ska komma hem och tänka, jaha, 1877, så då händer det här. Utan det är också att skapa nyfikenhet på historien. Och därför tycker jag det är en sån bra blandning mellan att dra in en fiktiv släkt som där dramatiken kan vara, så studsar den mot de här människorna som vi har hört talas om, liksom, om som finns i den här stan liksom, som var med och grundade de här riktiga människorna. Det är väldigt, väldigt effektivt berättande, och det är därför jag tycker det är så roligt att göra det här, för att det är en rolig historielektion liksom.
Ja, precis. Kul. Nu Jenny, nu är du på hemmaplan i Örnsköldsvik, och nu har du också chansen att spela en låt för din hemmapublik, och du får själv svara för introt.
Ja, det var ju en grannlaga uppgift att välja ut en låt som på något sätt ska liksom symbolisera Övik för mig. Men när jag tänker på Örnsköldsvik så är det ju väldigt mycket hemkänsla. Ganska vemodig känsla av att vara en sån som har åkt iväg. Och jag tänker också mycket på Musikhuset, där jag ju jobbade på kaféet 1995. Det är också tack vare Musikhuset till stor del som jag jobbar med teater idag. För att på våren där 95 så åkte vi på en teaterresa upp till Umeå och tittade på ett samarbete mellan Ögonblicksteatern och Profilteatern. En föreställning som de spelade där uppe på gamla fängelset i Umeå. Fata Morgana heter den. Och jag blev liksom bara helt såld av den föreställningen. Jag gillade teater innan och håller på med barnteater sedan jag var 8. Men där var det som att det blev klart för mig att man kan arbeta med teater. Man kan liksom göra det på riktigt. Och det var där sen jag började gå teater, folkhögskola och bara vägrade ge upp drömmen om att få jobba med teater. Så Musikhuset betyder väldigt mycket för mig. Därför har jag nu valt en låt med Hovendroven, som ju inte är från Övik, de är ju från Jämtland, men de spelade på Musikhuset bland annat, och jag och min syster Jessica var där på någon konsert och dansade liksom, så att du vet, svetten bara forsade, och det är så mycket livsglädje, och folkmusiken också betyder väldigt mycket för mig, och som jag förknippar med Övik väldigt mycket också. Det är lite vemodiga som finns i folkmusiken och så. Så en riktigt röjig låt blir det här nu med Hovendroven, Köttpolska.
Ja, vi hörde lite grann om Jennys bakgrund här. Jens Nilsson, jag sitter här med Jenny och Jens som spelar i spelet om Örnsköldsvik. Du är som vet, jag vet den enda professionella skådespelaren som är bosatt i Örnsköldsvik och du verkar ha mer än fullt upp. Du verkar ha mycket. Fick du någon semester i sommar överhuvudtaget?
Ja, jo då, jag fick en och en halv vecka kvalitetstid. Så att, jag ska inte klaga, absolut inte. Så, men det är fullt ös. Det har verkligen varit full den här våren. Och så. Det går i omgången hela tiden, där, upp och ner.
Och vi hörde att Musikhuset ledde in Jenny på den här teater- och musikbanan. Hur kom du in på teaterlinjen då?
Ja, alltså den historia som jag brukar dra är att det började nog i gymnasiet i varje fall. För mig, jag har nog alltid varit intresserad av teater så, men det var nog först i gymnasiet som jag började få upp ögonen. Och det var en kompis till mig faktiskt som bokade in mig på ett gig. Han kom på måndagen och sa, på fredag så vill jag att du ska uppträda på pizzerian i Mellansel. Så att jag sa ja till det, att ja, okej, det kan jag göra. Så att jag åkte till Mellansel i tron om att jag skulle hålla på i 30 minuter med eget material av stand-up som jag hade hittat på och skrivit då. Och efter 5 minuter så var jag ju klar med allt. Gick lite fortare när jag väl stod där uppe på scenen. Det var väl stressad antar jag. Så då började jag improvisera och sådär. Och ja, men det gick väl så här hyfsat bra ändå efter det där. Men det var väl där någonstans som jag tänkte att det här var ju ganska kul. Det var ju roligt liksom. Så att då började jag gå med i en teatergrupp som fanns. En klasskompis som hade en teatergrupp som spelade väldigt seriös teater som jag såg det då. Och fick väl upp intresset för att det här är kanske någonting som man kan jobba med på något sätt, tänkte jag. Så att det var väl därefter gymnasiet som jag började söka mig också till teaterskolor och gick någon friskola i Stockholm. Och sen kom jag in på scenskolan i
Just det, du har inte bara gymnasium och friteater utan du har en gedigen utbildning också alltså.
Ja, det blev så. Jag fick jobba 4 år där uppe på scenskolan. Och det var bra för mig tror jag. Det var jättebra att få komma iväg och faktiskt upptäcka så mycket mer med teater för mig från början var nog mest. Det var liksom revy och kanske sketcher och Monty Python och Hasse och Tage. Alltså det var ju teater för mig. Det var det jag ville göra liksom. Och scenskolan var väl kanske något, det var inte prio ett där. Det var ju mer alltså, dramatik och sånt. Och det märkte jag också att det var ju jätteroligt.
Ja, men du kan ju det också. Det har vi ju sett.
Ja, ja. Jo, jag försöker. Mm.
Och vi var inne på det att det här var en rolig pjäs så att du får utlopp för det också här.
Ja, det finns båda delarna liksom. Det gör det absolut. Och det är roligt, man spelar många olika roller och många olika åldrar. Från, jag tror yngsta rollen är 16-17 upp till 72. Så att man får hela åldersspannet. Det är jättekul, jätteroligt att variera så mycket av så många olika typer av människor.
Innan vi gick in i studion nämnde du Niklas Nyberg.
Ja, en drömroll. Färgstark karaktär.
Ja, det är det ju verkligen. Och han sätter ju färg på staden.
Det gör han verkligen. Och det är härligt med såna här människor. Jag kan beundra såna människor som verkligen har det drivet och som vågar göra saker. Och det här ska man minsann göra. Tro på det man gör och man gör det. Och det genomsyrar hela historien. Det finns Niklas Nyberg i början av 1800-talet och människor som kom hit och sa, här ska vi bygga. Vi ska bli stad liksom. Så kämpar man för det i flera år innan man blir det ens. Men man gör det, det är den här Norra Skogsandan som man pratar om ibland. Jag tycker den här pjäsen fångar det. Jag tycker Jan och Sofia har skrivit en fantastisk föreställning som fångar just det. Som är liksom att men det här ska vi göra liksom.
Ja, vi lever ju en tid just nu då staden verkligen förnyas. Jag tänker också på Byggsigurdsbröderna som bygger då ovanpå gamla stadshuset och så.
Ja, men visst.
Staden förtätas nu och blir ännu mera stad än det har varit.
Ja, verkligen. Det finns men jag är lite så här, jag tycker det är häftigt med Övik, just att det finns det drivet. Jag har ju bott i Sundsvall i nästan 10 år innan här och det drivet som finns här uppe finns inte. Jag känner inte av det på samma sätt i Sundsvall. Sundsvall är en fin stad på många sätt, men det är något speciellt här uppe att man liksom, det är en stor förändring sedan jag gick ut gymnasiet och flyttade tillbaka. Vad som har hänt på de här åren, vad fantastiska saker som har hänt med allt från Arken till att man har byggt liksom bostäder i hamnen. Att liksom, det finns en vilja att liksom vilja gott för Övik. Jag tycker det är häftigt. Det är ett väldigt härligt driv här tycker jag.
Och det kommer fram i spelet om Örnsköldsvik?
Ja, det tycker jag. Jag tycker det har som alltid funnits här från de första som kom hit och startade affär, Sävsten.
Mm. Skomakaren.
Skomakaren som skulle sälja skor till folk här. Liksom. Det bodde 70 personer här då. Men det ska vi göra på något sätt. Mm. Det är häftigt. Det är jävligt, tycker jag.
Får lägga till en grej där också som jag tänker på apropå just det här med drivet och historien och idag. Och det är liksom det här gänget vi som gör den här föreställningen. Mm. Att vi också är blandade. Att det är urgamla Höviksbor som har bott i Övik hela sitt liv. Det är tillbakaflyttade. Det är folk som kommer från helt andra städer från början, men som nu är Höviksbor. Det kanske är lätt att tänka, man ska säga spelet om Örnsköldsvik, då ska det vara övikare från första början som ska göra det. Men så ser det ju inte ut. Alltså så ser inte världen ut och så ser inte Övik ut idag. Och så såg det inte ut mitten på 1800-talet när Övik bildades. Då kom det folk från alla möjliga städer och håll för att liksom bygga upp den här stan. Och det är så himla härligt att det här gänget också är ett blandat gäng med folk som har helt olika bakgrunder och uppväxter.
Ja, exempel på det. Till exempel Johan Harju, han satte färg på staden, hör jag.
Ja, precis. Ja. Ja, han är en av dem.
Inflyttare som
har. Ja, visst.
Och det är ju väldigt tvetydigt och roligt att han sätter färg på staden, färghandlaren. Mm. Men han utvecklar ju mycket här.
Ja, verkligen. Mm. Det finns många människor genom tiderna som liksom har stått för det här som är Norra Skogsandan. Liksom, att man. Och inte alltid folk som är härifrån, som kommer utifrån, som liksom berikar den här fantastiska stan.
Är det en välkomnande attityd från människor utifrån här?
Du menar om man kommer till Övik? Ja. Svårt att säga när man själv är härifrån.
Ja.
Det känns som att det kanske har blivit mer så.
Ja, det tror jag. Nej. Jag vet inte.
Ja, jag flyttade in 1980 och jag tyckte det var kul.
Du blev kvar. Du blev kvar och kände dig välkomnad. Ja. Ja, men för det är någonting med det här liksom mixen här också av det lite kärva och det här nytänket. Mm. Tänker jag också med det här, ja, nu ska det byggas i hamnen. Mm. Kommer inte bli bra det där inte. Mm. Men sen så är det ett annat gäng som tycker att jajamän, det här blir bra. Och så till slut så blir det liksom ändå bra.
Men det tycker jag är häftigt att det är ändå stor skillnad. Nu jämför jag med Sundsvallet som kanske inte är så bra exempel. Men jag tänker sådana tinget. Visst, det finns många liksom, synpunkter på hur det ser ut, den här färgklicken. Liksom. Men det är byggt, det står där.
Ja.
Liksom. I Sundsvall så vill man bygga på torget en mycket mer modernare lösning. Liksom. Det blir ett ramaskri, det blir en stor grej. Liksom. Det ska vara som det alltid har varit på något sätt.
Mm.
Här finns inte samma stopp i det tycker jag. Jag tycker det är en skillnad i övrigt att liksom man får saker gjorda på ett annat sätt. Det är lite mer framåt. Liksom.
Och så accepterar man på något sätt, även de här
som... Ja, även fast man kan vara jävligt kär, men sen, ja, det blir ganska bra.
Ja.
Ja, det är inte fult, men det är hoppas hotell. Liksom. Gud, vad är det för skokoloss? Men ja, det är bra att det byggs. Liksom.
Ja, precis. Ja, men det är något lite det där som är ganska gött, som också tycker jag föreställningen också på något sätt har det lite arbetsamt över.
Jag heter Sven Lindblom och jag sitter här i studion med Jenny Nilsson och Jens Nilsson och vi pratar om spelet om Örnsköldsvik och vi pratar också om nutida Örnsköldsvik. Jag kan berätta en historia för er. Jag åkte genom staden med mitt barnbarn som växer upp. Hon var 10-11 år då och vuxit upp i en helt annan del av Sverige. Och så får hon se Tinget och så säger hon, men vad är det där för någonting? Är det ett konstverk? Säger hon. Och jag tycker det var så fyndigt sagt av en 11-åring. Tinget är ett konstverk, men det är ju både konstverk och fantastiskt bostadshus och det har gett profil åt staden.
Ja, men verkligen, det har satt det på kartan. Alltså, och, man tänker på det. Liksom.
Ja. Så att,
det är... mer konst i omvärlden skadar ju inte.
Nej.
Att de folk kan se det som ett konstverk också är väl bara helt...
Det är väl helt okej. Okay. Mm. Jag berättade det där för Niklas och ville att han skulle föra det vidare till arkitekten att barn upplever det som ett konstverk. Och apropå konst, ni skiljer i spelet om Örnsköldsvik också konststaden Örnsköldsvik.
Mm.
Ja.
Visst har det funnits många duktiga konstnärer här?
Ja.
Väldigt många. Det ansågs ju vara en konstmetropol för länge sedan, Örnsköldsvik. Och det är någonting som man kanske inte tänker på idag.
Det har nog funnits ända sedan Vita staden, stora utställningen 2016 var det väl?
Nej, inte 2016, den Vita staden 1916.
1916, förlåt.
Men ja, precis, en utställning som drog nästan 100, över 100 000 pers.
Ja, 134 000.
Som kom hit och tittade på den utställningen. Det är ju alltså det är en sån ofantlig siffra som man förstår inte på den tiden, början av 1900-talet, att det var 100 000, över 100 000 som kom hit för att titta på den utställningen.
Var det så mycket?
Ja, det är som, det går, jag kan inte få in det i huvudet. Liksom.
Nej.
Tänk om det skulle hända idag. Det är som, jag menar, O-ringen som kommer hit, eller nästa år. Va? Pratar man med dem, det är inte ens närheten av 100 000 sträckor, men det är mycket folk och då är det en jättestor grej. Man måste låna ut bostäder och grejer, så att det är något helt makabert egentligen. Det har varit här i Örnsköldsvik.
Ja, men det är också sådär, alltså att det också har varit som utställningar som var sen, men ja. Elvis-utställningen och Beatles-utställning och Star Wars-utställning, alltså i en sån pass liten stad.
Mm.
Och att det, då kom det ju också otroligt mycket folk. Det är starkt jobbat alltså att få till sådana grejer.
Ja, det är häftigt.
Mm.
Nu Jens, nu ska du få bjuda din hemmapublik också på en låt och du får själv svara för introduktionen.
Ja, alltså när jag började titta på låtar så hamnar man ju oftast i någon slags nostalgi liksom. Ta mig tillbaka med Darin eller Eske Fejris, det är hit man kommer när man kommer hem. Men jag känner liksom att det finns mycket så här att titta tillbaka på, men jag tycker som vi var inne lite på nu också att framtiden också så här ljus tycker jag med Örnsköldsvik. Jag tycker att de har en framåtanda som är härlig. Det är nog mycket därför jag gillar att bo här. Och jag tycker att Håkan Hellströms Din tid kommer fångar liksom framtiden på ett bra sätt tycker jag. Örnsköldsviks tid kommer.
Då lyssnar vi. Jens, du har ju stor erfarenhet av det här spelet om Benstan i Sundsvall som blev en sån väldigt stor succé.
Ja.
Om du nu har du spelade ju med där, antar att det var en av de ledande rollerna. Nu har du chans att jämföra. Hur blir det här?
Jag gillar ju egentligen inte att jämföra, men det var ju fantastiskt att vara med det i, om det var som Sundsvalls historia, Stenstans historia, och den föreställningen hade ju en enorm genomslagskraft. Det var ju en riktig publiksuccé. De fick ju spela mer, spela två säsonger med den, nästan 40 föreställningar, och var ju fullsatt hela tiden. Och man märkte också på folk att liksom, folk ändrade attityd till Sundsvall, att man började lyfta blicken och titta runt om staden, hur den faktiskt såg ut, och man blev som intresserad av historien. Och jag tycker att Övik har precis samma potential, den här spelet om Örnsköldsvik har samma potential att bli den succén som det var, om inte bättre. Jag tycker det här manuset är lite bättre faktiskt.
Vad trevligt att höra. Ja. Vi ser fram emot med optimism. Ni har lyssnat alltså på Radio Nola Skogs, och vi har pratat här om spelet om Örnsköldsvik som har premiär då den 9 september 15.00 på Folkan. Och det ser ut att bli en succéföreställning här även i Örnsköldsvik. Och nu ska vi avrunda den här timmen med att lyssna på, men först ska vi spela en låt, men sen ska vi lyssna på P.R. Holmberg när han läser ur sin egen bok Bedragarna. Men först, nu får du välja låt.
Ja, får jag en chans att ta en sista här då?
Ja.
Men då tar vi en från föreställningen.
Ja.
Ja, det gör vi. Då tar vi Nationalteaterns Men bara om min älskade väntar, med där Totta är med. Och Totta har ju också en liten roll i föreställningen.
Ja, just.
Så det får avrunda.
Vad kul. Tack.
Om idag inte var en ändlös landsväg, och i natt en vild och krokig stig, om imorgon inte kändes så oändlig, då är ensamhet ett ord som inte finns. Men bara om min älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Jag kan inte se min spegelbild i vattnet. Jag kan inte säga sorglösa ord. Jag hör inte mitt eko slå mot gatan. Kan inte minnas vem jag var igår. Men bara om min älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Det finns skönhet i flodens silversånger. Det finns skönhet i gryningssolens sken. Men då ser jag i min älskade öga en skönhet större än allting som jag vet.
Bedragarna, avsnitt 1. Det hade börjat bra. Hon hade kommit till honom på nattskiften strax innan hon var över och sen stannat med honom i prejarkojan. Han hade träffat henne på logdansen en lördagskväll då det inte hade blivit någonting, men han hade sagt att han oftast jobbade natt och hon kunde ju komma och besöka honom på rännan. Och det hade hon gjort. Det var måndagskvällen efter dansen. Hon var ung. Mycket yngre än han, knappt 20. Hon hade haft en tunn blommig klänning och bara den. Och han hade lagt rocken på golvet. Och det hade inte behövts någon ansträngning alls. Hon var öppen för honom. Och sen hade de gått på utgångsbryggan in mot land. Hon hade tagit cykeln och cyklat över bron och hem till sitt, vad det nu var. Och han hade sökt upp det rum i ett av tegelhusen där han bodde under veckorna. Och han hade lätt för sig själv där han låg i samma rum som fem andra. Det var en märklig hop. Men de flesta av dem stod på indrag och kam på tredje rännan. Och tänkt att han kanske hade ordnat det för sig under den tid han skulle vara här. Det var inte så att de bestämt något mer, men hon hade kommit nästan natt också. Och han hade sett att de andra prejarna blänkt på honom, men också tittat under lugg på henne. Och han som hade varit där på rännan sedan tidernas begynnelse hade gapat så att löständerna höll på att ramla ur munnen på honom. Hon hade samma sommarklänning på sig. Det var varma nätter. Och han hade hoppats att det skulle vara det enda plagget hon bar. Det hade varit så. Och hon hade återkommit. Inte varje natt, men nästan. Och det hade skingrat hans ensamhet. Det var inte särskilt lockande att bo med en massa andra i tegelhuset och dit kunde han ju inte ta henne. Det fick bli prejarkojan. Han var prejare. Han var en av dem som drog ut det sorterade timret från måtten och ut i kanalen för vidare transport till buntverken. Det var ett arbete som han gillade. Prejare var verkets överklass i rang strax under rännbasen som hette Wiklund och var bred och stabbig och hade ett gott öga till honom. Varannan lördags eftermiddag hoppade han på bussen för att komma till Örnsköldsvik. Den gick inte direkt utan han fick byta vid Sandöbron när det var riksvägen upp till stan. Det var föräldrarna han bodde hos. Han hade haft en egen lya i stan men sagt upp den när han drog sig neråt Ådalen och timmersorteringen. På kvällen tog han cykeln till henne som han nog skulle gifta sig med. Men på måndagsmorgonen återvände han till Sandslån och sorteringsverket. Om det var nattskift han hade. Och han hade sett till att han fick god natt nästan jämt. Det var inte vanligt, det var varannan vecka normalt. Men han hade ordnat det så eftersom han ville träffa henne. Och det gick så smort eftersom han låg bra till hos Wiklund. Hon hette Hillevi. Och hon kom till honom, inte bara varma nätter utan också när regnet studsade mot bryggorna. De kunde ligga där på golvet avslappnade och mätta och höra det smattra mot taket. Och det var då som hon ibland sa det. När ska vi förlova oss? Sa hon. Tids nog, sa han och hyssade på henne. Och hon hade långt mörkt hår och stora genomträngande ögon. Kinderna var breda. Och hon hade en gång sagt att det berodde på att det fanns lappar i hennes släkt. Han böjde sig ner mot henne och drog med handen från hennes hals ner mot de små brösten över magen. Rufsade till hennes svarta könshår. Hon öppnade sig bredvilligt för hans hand. När? Viskade hon i hans öra. Snart, sa han. Han kände att han var beredd igen och hon la sig till rätta under honom. Snart, viskade han en gång till. Hon höll hårt om hans huvud. Han kunde inte få nog av henne. Och ibland kunde han tänka att det skulle bli svårt att bara lämna henne. Men det var det han skulle göra. Så snart arbetet här var över skulle han återvända till Örnsköldsvik och glömma henne. En helg när han blev kvar i tegelhuset kom hon till honom strax efter det kortare lördagsnattskiftet. Han var inte ensam. En av de yngre som bodde där, han hette Leif och var en lång gänglig pojke med ärrigt ansikte efter ungdomsfinnar, skulle också bli kvar över helgen. Men när hon kom hasade Leif sig upp från slafen. Jag tänkte ta mig till Nyland, sa han och log. Jag kommer inte hem förrän sent, och så gick han. Det var en säng den här gången och efteråt somnade de tätt in till varandra. När han slog upp ögonen såg han att hon satt halvt lutad över honom och tittade på honom. Hon log. Det är som om vi är gifta nu, sa hon. Du och jag ensamma i det här rummet. Han satte sig upp och gnuggade sömnen ur ögonen. Vi somnade, vi, sa han. Det var just det, sa hon, att vi sov i samma säng. En sån här slav, sa han. Bättre än kojan, sa hon. Hon hade dragit på sig klänningen. Det var inte den blommiga utan en grå i grövre tyg. Det var inte sommarväder idag trots att det var mitten av juli. Men han kunde ändå följa hennes kroppskonturer och han kunde inte se sig mätt på henne. Du behöver inte bo här längre, sa hon och log. Han rynkade pannan. Vi behöver inte vara här, sa hon. Och vi behöver inte vara i präakojan. Vad menar du? Hon log stort. Det glittrade i hennes ögon medan hon reste sig och slätade till klänningen. Kom, sa hon. Och sträckte fram en hand till honom. Jag har hyrt ett rum. Jag har flyttat hit. Kom, kom för att se. Han klädde sig medan tankarna virvlade runt i huvudet på honom. Himlen var grå. Det var lördagskväll och verket låg tyst. Hon hade sin cykel men han ville inte skjutsa. Hon drog den. Ivrig var hon. Och de kom snart fram till bron som ledde till ön. Strax nedanför på andra sidan låg flottningsaffären. Och det var bakom den hon förde honom. Det var ett grått hus i två våningar med två ingångar. Den dörr hon låste upp ledde till en smal trappa till övervåningen. På avsatsen fanns tre dörrar. Hon låste upp den mittersta och föste in honom. Det var ett enda rum med en stor säng, ett köksbord med stolar, en diskbänk och spis. Ett spisrum, tänkte han. Hon gick fram till fönstret. Titta, sa hon. Han följde henne och såg älven, timret och sorteringsverket. Fint, va, sa hon och svepte med handen över rummet. Jo, sa han. Har du hyrt? Ja, sa hon. Här kan vi bo. Vi kan förlova oss. Jag cyklar över till Nyland till skofabriken på morgonen. Och du kan väl få dagskift? Hon gick emot honom och tryckte sig nära honom. Du och jag, sa hon. Han stötte henne milt ifrån sig men hon höll hans ena hand. Med den andra drog hon bort överkastet. Det var ljust brunt. Ska vi pröva den, sa hon. Hon släppte hans hand och började dra klänningen över huvudet. Lugn, sa han. Han försökte skratta. Vi har all tid i världen. Men hon var redan ur klänningen och hade knäppt upp behån och började dra av sig trosorna, och han kunde inte motstå henne. Men han måste säga det till henne. Snart måste han säga det till henne. Det var på söndagen han sa det. De sov länge. Sängen var stor och behaglig. Och när han vaknade hade hon kokat kaffe och brett smörgåsar. De satt i sängen och åt. Men sen steg han upp, klädde sig, vandrade runt i det lilla rummet medan hon följde honom med blicken. Det var en fin vy från fönstret. Man kunde se den timmerfyllda älven och bron och vägen på andra sidan. Han öppnade fönstret och sträckte sig ut, och då kunde han också ana delar av Nyland. Han drog igen fönstret och satte sig tungt på en av köksstolarna. Det går inte, sa han. Hennes ansikte slätades ut och blev allvarligt. Vadå? Viskade hon. Du och jag, sa han. Det går inte. Vi, sa hon. Hon lyfte händerna i en bedjande gest och svepte dem över rummet, över sängen. Det är ju du och jag. Det har varit så, sa han, men i längden går inte. Varför då? Jag är redan förlovad. Hon reste sig häftigt. Det går att bryta. Man kan bryta en förlovning. Hon gick nära honom, slet av sig nattlinnet och tryckte sig tätt in till honom. Kom, viskade hon. Nej, sa han. Ta det lugnt. Hon klappade sig fast vid honom. Han försökte värja sig. Det är ju mig du vill ha, viskade hon. Du förstår inte, sa han. Han stötte henne hårt ifrån sig. Hon föll ner på sängen. Hon vände sig och borrade ner ansiktet i täcket och skrek. Han rusade fram till henne. Han la handen över hennes mun för att tysta henne. Hon snyftade under hans hand. Snälla, sa han. Snälla du, vi har haft det så bra och vi fortsätter ha det bra. Jag har längtat så efter dig, men det går inte. Jag kan inte. Jag är redan förlovad. Han tog försiktigt bort handen från hennes mun och hon skrek inte nu. Ögonen var tårfyllda, men hon hade tystnat. Du har lurat mig, sa hon. Du har lovat mig äktenskap. Du har lurat mig. Jag har inte, började han. Vad heter hon? Vad spelar det för roll? Vill du inte ha mig? Hon sträckte sig mot honom. Hon tog hans hand och förde den mot sitt sköte. Han drog undan handen och reste sig. Jag kan inte bo här med dig. Det går inte. Vi kan träffas, men... Hon låg kvar på sängen utan att skyla sig. Han ryckte åt sig rocken och störtade ut ur rummet. Resten av söndagen höll han sig undan, och på kvällen kom de andra som bodde i rummet. Han sov länge, och på måndags eftermiddagen när han gick ut på bryggan spanade han efter henne, men kunde inte se henne. Hon kanske hade tagit sitt förnuft till fånga. Men på natten strax innan skiftet slut kom hon ut på bryggan. Hon hade klätt sin lång svart klänning. Det svarta håret var okammat och oredigt. De andra prejarna glodde på dem. Men de ställde undan sina båtsakar och började gå mot land. Han ville inte gå in i prejarkojan utan stod kvar på bryggan. Hon stod mitt emot honom. Hennes ögon hade svartnat och munnen var ett darrande streck. Vad heter hon? Sa hon. Han svarade inte. Om du inte vill ha mig är lika bra att jag dör, sa hon. Måttet bredvid dem var tömt, och i ett hissnande ögonblick hann han tänka att hon skulle kastas i vattnet. Nej, gör inte det, viskade han. Knuffen kom oförberett. Han snubblade baklänges och insåg att han var på väg att falla, men han kastade sig framåt så att han fick överkroppen kvar på bryggan medan benen sjönk ner i vattnet. Han började kravla sig upp, men då var hon på honom. Hon sparkade mot honom. Han vreds åt sidan och fick tag i hennes ena ben och kunde dra ner henne. Han reste sig häftigt och slet upp henne, öppnade dörren till prejarkojan och slängde in henne. Hon satt på golvet och hulkade. Jag kan inte simma, viskade han. Jag skulle ha drunknat. Han ryckte upp henne från golvet. Var det du ville? Skrek han. Förlåt, viskade hon. Jag älskar dig. Lämna mig inte. Han ryckte upp dörren, och med henne framför sig började han hastigt gå mot land. Han följde henne över bron och mot det grå huset. Har du nyckel? Skrek han. Hon låste upp, och han föste henne upp för trappan och till dörren in till rummet som hon också låste upp. Sen slängde han henne på sängen. Nu låg hon mot honom. Hon drog upp den långa klänningen och visade att hon var nakenhand. Du vill ha mig, viskade hon. Han stod kvar mitt på golvet. Nu far jag snart härifrån, sa han. Det här är slut nu. Jag kan inte vara kvar här. Det går inte. Jag skulle kunna anmäla dig för mordförsök, men jag ska inte göra det. Jag vill aldrig se dig mer. Har du förstått? Hennes ansikte genomgick en förvandling. Ögonen tappade glans. Munnen förminskades och hennes röst sjönk. Naturligtvis, viskade hon. Jag förstår. Det var bra så länge det varade, men jag förstår att det är över nu. Tack för den tid som varit. Hon reste sig och slätade till klänningen. Men jag ska bo kvar här ett tag till ändå. Jag far om några dagar, sa han. Jag hoppas du får det bra. Det ska säkert ordna sig, sa hon. Hon försökte le. Hon drog med handen över sitt hår. Hoppas du blir lycklig med henne. Men du kan väl säga vad hon heter. Vad spelar det för roll? Sa han. Ingen roll alls, sa hon. Hon har väl inte mitt namn ändå. Jag har aldrig varit nöjd med Hillevi. Men hon har väl ett bättre hon. Ett namn spelar väl ingen roll, sa han. Nej, det gör det inte, sa hon, som hette Hillevi. Hon log igen. Det är bra nu, sa hon. Förlåt att jag var så dum, men nu tror jag att du får gå. Jag måste få sova. Imorgon ska det nortlas. Hon log stort och han tänkte att det var över, att det gått bra. Kanske han skulle kunna stanna här ändå till höst och träffa henne någon gång då och då. Nej, nej. Han måste ta sig till Örnsköldsvik. Det måste vara över. Sara, sa hon. Jag skulle vilja heta Sara eller Johanna eller Emma. Det är från Timmersveckans namn. Har hon ett sånt? Din, den du ska gifta dig med. Vad spelar det för roll, tänkte han. Klara, sa han. Hon heter Klara. Klara Morell. Erik Morell såg besvärad ut där han satt bakom sitt skrivbord. Journalisten hette Berg, men just nu var det fråga om bilder. Fotografen var av det äldre slaget med lockigt hår och en uppåtsträvande mustasch som också såg lite krusig ut. I högra handen höll han ett blixtaggregat. Så där, sa han. Och så lever vi lite. Erik Morell försökte. Det blixtrade medan hans ansikte visade ett stelt leende. Så där, då var jag klar, sa fotografen och plockade ihop sina attiraljer och försvann ut ur rummet. Journalisten var snaggad. Stubben låg som en landningsbana på hans huvud. I handen höll han ett block med svart omslag, i munnen en blyertspenna. Han drog fram en besöksstol och satte sig mitt emot Morell. Fyra generationer, sa han. Alla polismän. Ja, Karl började den 1 augusti, sa Erik Morell. Äldste sonen? Jo, sa Erik. Jag har forskat lite, sa journalisten. Din farfar hette Harald Morell och din pappa Gustav. Erik Morell nickade. Farfar var ju länsman i Anundsjö, sa han. I mitten av 1800-talet, sa Berg. Och pappa var polis här i Örnsköldsvik, sa Erik. Och så nu ni, sa Berg, och er son, fyra generationer. Erik nickade igen. Hur känns det? Hur kommer det sig? Erik ryckte på axlarna. Slumpen kanske. Fast jag är ju glad att Karl kommer hem hit, det är jag. Jag har hittat några incidenter, men ni kanske... Jag vet inte mycket. Pappa sa inte mycket om sitt arbete. Jag har valt ut tre händelser. En som har med Harald Morell att göra och handlar om hämnaren från Myckeljensjö. En om Gustav Morell. Det rör sig om kungabesöket 1890. Då någon tänkte döda kungen. Känner ni till de händelserna? Svagt, sa Erik. Berg tittade forskande på honom. Och en där ni var inblandad, lanthandlerskans död, det kommer ni ihåg. 1931, sa Erik. Det var 1931. Kan ni säga något om det? Helst inte, sa Erik. Allt finns ju beskrivet, sa Berg. Bra, sa Erik. Jag hade tänkt mig ett helt uppslag, så Berg, med bilder av er alla fyra. När kommer Karl? Han ska börja den första, men han är här i stan nu. Han bor hos sin syster. Finns det bild på honom i uniform? Vet ej. Berg funderade. Jag får låta Jonte komma hit och ta en då, sa han. Jonte? Ja, fotografen. Berg gjorde en gest mot dörren, men som den gamle fotografen gått ut genom. Och bilder på er farfar och far? Jag har en på Harald som gammal och en på pappa i uniform. Får jag låna dem? Ja, jag kan skicka över dem till tidningen. Jag kanske får prata med Karl också. Ja, jag kan be honom gå över till tidningen i eftermiddag. Han bor inte långt därifrån. Så bra, sa Berg. Han putsade på nytt sin landningsbana. Så har jag tänkt berätta om de där tre händelserna och kanske sluta med något i den här stilen. Vad kommer den fjärde generationen Morell att vara med om här i stan? Vad tror ni om det? Det låter bra, sa Erik. Och ni har inget att tillägga. Inte vad jag vet, sa Erik och började resa sig. Det finns ju en annan polissläkt här också, sa Berg. Jakob Bengtssons far var också polis, vad jag kan förstå. Jo, sa Erik. Levi Bengtsson, han var kollega med min far. Men det får kanske bli en annan artikel, sa Berg. Erik hade inte bara stigit upp, han hade gått till dörren. Vill ni läsa vad jag skrivit innan det går i tryck, undrade Berg. Det behövs inte, sa Erik. Nu ska jag gå på lunch. Nå, då så, sa Berg och strök landningsbanan. Erik höll upp dörren för honom. Den lunch Erik Morell avsåg skulle inte intagas på något näringsställe utan hos hans yngsta dotter Klara. Det var i hennes lägenhet i korsningen Storgatan, Trädgårdsgatan, som Karl också huserade innan han hittat något eget. Fem barn hade Erik Morell. Och en styrmor till dem hade han också, hon som hette Hanna och hade varit hushållerska för honom sedan hustrun dött. Men det hade blivit så att de gift sig. Det var 20 år sedan. Året efter den händelse som journalisten Berg hade kallat lanthandlerskans död. Då var Klara bara 6. Kerstin och Christian bodde också hemma då, medan Karl redan var ute i världen och Klas gick i skola i Härnösand. Nu fanns Klas i Uppsala och Kerstin och Christian var båda gifta och bodde i Härnösand. Men Klara hade blivit kvar här. Och nu fanns Karl här också. Han önskade att alla hans barn skulle flytta tillbaka till Örnsköldsvik så att han fick ha dem nära sig. Huset, ett trähus i 2 våningar, var ett av de äldsta i stan och hade tillkommit under köpingstiden. Klara bodde i vindsvåningen med utsikt över Storgatan. Det var inte långt att gå från rådhuset, men Erik svettades i solgasset. Trappan kändes också tung, men när han ringde på öppnades dörren genast och det var som vanligt när han såg sin yngsta dotter att minnet av hennes döda mor slog in i honom med full kraft. De var så lika, inte bara till utseende utan också i den stillhet och det lugn som de utstrålade. Maten står snart klar, sa hon och log. Hon hade knutit ett förkläde om livet. Under var hon arbetsklädd i vit blus och svart kjol. Och sen fanns inget grovt och kantigt som hos en Morell. Hon var slank som sin döda mor. Lyxigt att få äta hos dig, sa Erik. Jag ska ju ändå laga, sa hon. Gå in till Karl, du. Erik kände att han var hungrig när doften av mat slog emot honom. Det var 2 rum och en liten köksavdelning. I vardagsrummet satt Karl på bäddsoffan, men han reste sig. Han hade ett Morell-utseende. Ansiktet var grovt, tillyxat, liksom skulpterat med en kantig haka. Som hans farfar och som Harald Morell också såg ut på det fotografi som han lovat Berg. Och som jag ser ut, tänkte Erik. Du ser färdig ut, sa Karl som hälsning. Lång promenad, sa Erik. Pension, sa Karl. Du kan få pension när som helst. Snart, sa Erik. Du kan inte hålla på till döddagar, sa Karl. Tids nog, sa Erik. Då skulle du få tid att måla om huset och... Ja, avbröt Erik. Vad blir det för mat? Köttbullar och potatis, tror jag, sa Karl. Klara kom ut från köket. Det är serverat, sa hon och tog av sig förklädet. Jag hade besök av en journalist, sa Erik sen de ätit. Han ska skriva om släkten Morell, polissläkten. Han vill träffa dig också. Jag sa att du kunde titta upp på tidningen i eftermiddag. Jag har ju inte börjat, sa Karl. Fjärde generationen, sa Erik. Vad vill han veta? Allt du kan om brott och straff. Från Stockholms horisont då, sa Karl. Ja, mer om det som händer här, sa Erik. Det är väl inte mycket. Du får väl höra vad han vill, sa Erik. När ni var mindre trodde jag att det var Claes som skulle bli polis. Istället grävde han ner sig i böcker, sa Karl. Vad trodde du att jag skulle bli då, sa Klara. Inte polis i varje fall, sa Erik. Han log men blev genast allvarlig. Det är bra att du har en utbildning och ett yrke, sa han. Han sträckte sig mot henne och la handen på hennes. Men bra att du är duktig på att laga mat också. Hon kan det mesta, sa Karl. Ska jag koka kaffe, sa Klara. Hon reste sig och gick över till köksavdelningen. Du får ta över efter mig, sa Erik till Karl. Tyvärr har Jakob Bengtsson inga barn att ta över efter sig. När du nu slutar, sa Karl. Tids nog, sa Erik en gång till. Klara plockade fram de tunna kaffekopparna som var arvegods efter farmor Linnea. De var godast att dricka ur. Erik motstod en impuls och slog kaffe på fatet och dricka. Sockerkakan var luftig och smälte i munnen på honom. Han suckade belåtet. Klara reste sig och slätade till kjolen. Hon gick till spegeln och drog en kam genom håret. Jag måste till banken nu, sa hon. Hon tittade på kaffekärlen. Jag har inte hunnit. Sen vände hon sig mot Karl. Du får plocka undan. Det är odiskat i köket också. Han nickade. Hon drog på sig kappan och gav Erik en kram innan hon försvann ut genom dörren. Det där sällskapet hon har, sa Erik. Har du träffat honom? Karl skakade på huvudet. Han arbetar på annan ort, men han kommer hit ibland. Tror du att det är allvarligt? Ingen aning, sa Karl. Han reste sig i sin kraftfulla längd. Buset ska nog akta sig för att stöta sig med honom, tänkte Erik. Ska vi hjälpas åt att diska, sa Karl. Klara nämnde inte mig, sa Erik. Jag måste tillbaka till rådhuset. Okej, när man behöver en far så är han inte där, sa Karl och log. Till helgen kommer ni på söndagsmiddag som vanligt, sa Erik. Då får du diska, sa Karl. Erik Morell smålog hela vägen ner för trappan och vägen tillbaka till rådhuset kändes inte lika tungt.